Varmt, varmt välkomna till ett alldeles nytt avsnitt av poddterapeuten i serien Samtal om. Idag så gästas podden av Caroline Foyer och vi pratar om känslor, om sånt som triggar en, och vi pratar också om tre strategier. Vi pratar om självkänsla och om att älska sig själv på djupet. Och det är Carolines egna ord, jag tycker de är så fina. Så det får avsnittet heta idag. Samtal om att älska sig själv på djupet. Och med det så önskar jag dig god lyssning. Idag så har vi med oss en helt ny gäst som inte ni har lyssnat på förut, som heter Caroline Foyer. Hallå Caroline!
Hej Malin!
Hej! Vad spännande det ska bli, och vi ska ju prata om en massa saker idag, om dina fokusområden bland annat.
Mm, jättekul, tack för att du bjöd in mig här.
För lyssnarna, om vi börjar i den änden. Vad sysslar du med?
Ja, jag jobbar som samtalsterapeut. Mm. Och jag har samtalet som grund, men jag använder mig även av upplevelsebaserade tekniker. Som till exempel hypnos, gestaltarbete och kreativa verktyg som att måla och skriva och så vidare. Mm. Ja, så det är det jag gör. Och terapiarbetet för mig handlar ju om att guida människor till att läka sina emotionella sår, bli fri från sina triggers och att älska sig själva på djupet. Mm. För jag tror att om man lyckas med de här tre sakerna så kan man leva ett härligt liv oavsett hur livet ser ut.
Ja. Och vi ska gå in i de här fokusområdena. Men innan vi gör det, tar du emot klienter online eller fysiskt? Och hur jobbar du rent praktiskt?
Ja, jag har en mottagning i Gamla stan i Stockholm som jag tar emot klienter. Men många träffar jag även online, för det är många som inte bor i Stockholm. Och jag tar emot enskilda, jag träffar par. Och sen har jag då hypnoterapin som är ganska ny, men den försöker jag hålla helt online, för att det är helt onödigt egentligen att man är på samma ställe faktiskt. Mm.
Mm. Det är nog väldigt många som nu blev så här: va? Hur kommer det sig? Berätta lite mer om hypnoterapin. Jag blev jättenyfiken.
Ja, det är många som vill komma till rummet för att de tänker att de känner sig tryggare då kanske. Men det är ju faktiskt tvärtom egentligen, att man är väl som tryggast kanske i sin hemmiljö, om man får vara i fred vill säga. Mm. Och eftersom klienten blundar och jag pratar så finns det ingen anledning till att vara fysiskt nära.
Nej.
Och om man då är tryggare hemma och man kan ta det lugnt både innan och efter, så ger det faktiskt bättre resultat.
Mm. Mm. Vilken sorts hypnos är det? Jag har själv lite kunskap om NLP.
Ja, NLP, jag är ju NLP-coach också. Så att, jag upplever det som väldigt olika. NLP är ju mer att coacha någon, och där använder man väldigt mycket hypnotiska verktyg. Mm. Men det är en coaching. Hypnoterapin är ju mer att jag guidar en klient till att komma ner till det hypnotiska stadiet. Och sen har vi en terapi när klienten befinner sig där.
Ja. Mm. Hur lång tid tar en sån här hypnoterapisession?
Första gången jag träffar någon så brukar jag avsätta 2 timmar. Sen kan det kan gå lite snabbare och det kan ta lite längre tid. Men det är lite förarbete, lite försnack och att komma ner i varv. Och sen så vet man aldrig vad som kommer upp under sessionen. Så jag vill att det ska finnas utrymme för om det är något längre som dyker upp.
Mm. Precis. Mm. Och hantera det. Vilka slags problem, ämnen, utmaningar kan man få hjälp av hypnoterapi, tycker du?
Det är väl egentligen det mesta. Det klassiska som man tänker är väl fobier och att man vill sluta röka och sådana saker. Så det går ju. Det är ingenting jag jobbar med. Men det är den ena delen. Mm. Och jag fokuserar mer på de emotionella såren. Och de kan ju uttrycka sig i nuet på massa olika sätt. Att man har beteendemönster man inte tycker om eller att man har känslor som man inte vet hur man ska hantera. Ja, sånt som spiller över på nuet, det kan vi i hypnoterapin gå tillbaka till när det här såret uppstod och förändra den upplevelsen.
Vad coolt. Jag vill också
Ja.
jobba som hypnoterapeut
Ja,
nu,
det är
kände
bara att
jag.
hoppa på en utbildning. Ja.
Vilken utbildning ska man gå då?
Oj, jag har faktiskt inte jämfört så många. Jag gick en med Jack Johansen på Gålö. Och den är uppdelad i flera delar. Den första är att man blir hypnotisör. Men det har man inte så stor användning av som terapeut. Men man behöver ju veta grunderna, hur man kommer till det hypnotiska stadiet och så. Och del två var ju då själva liksom hypnoterapin.
Gud vad spännande.
Ja.
Jag verkligen stannar vid det för att jag blir själv väldigt sådär, så här, du vet, sådana här filmer, så här, do me, do me.
Ja, eller hur? Ja, men du är välkommen, Malin.
Ja, jag
Testa.
känner,
Ja.
jag kommer.
Ja.
Jag är alltid öppen för sådana här roliga, intressanta, nya, spännande, men också verkningsfulla tekniker och fält. För just
Ja.
hypnos är ju gammalt, liksom. Alltså ett
Supergammalt.
jättegammalt. Ja, men det funkar ju idag, i dagens samhälle, och det är det jag tycker blir så himla häftigt.
Ja, och det här används ju även av vården, så det är ju ingenting. Det är inte så flummigt som till exempel filmindustrin har fått det att se ut.
Nej.
Det är på en helt annan nivå. Ja.
Men det här som du jobbar med nu, som verkligen det är viktiga saker, emotionella sår och triggers och att jobba med sig själv, och du pratar om självkärlek också. Hur kommer det sig att det är viktigt för dig att jobba med de här sakerna? Var kommer den här drivkraften ifrån?
Jag tror att det är, ja men så länge som jag kan minnas, sen jag var superliten, så har jag haft en väldigt stark och tydlig kontakt med min inre värld. Och den var väldigt kaotisk. Jag var redan som 11-åring deprimerad och det var väldigt mörka tonår för mig. Men jag förstod aldrig varför. Det var bara ett kaos och en ständig kamp. Och jag hade ingen att dela med och jag hade ingen att bolla med. Så jag har spenderat väldigt mycket tid i mitt liv på att försöka reda ut det här och lära mig, förstå, utvecklas, må bra. Och alla svaren som har kommit till mig när jag hållit på med det här, de vill jag dela med andra som mår dåligt. Och jag vill att de ska ha någon att dela med och bolla med. För jag är helt övertygad om att det är möjligt att må bra oavsett hur man har det eller vad som har hänt. Jag är helt övertygad om att jag har gått igenom precis det jag behövde gå igenom för att hamna där jag är nu och för att jag ska bidra med det i mitt liv.
Vad fick du för stöd och hjälp för att komma ur de här mörka tonåren som du berättar om?
Nej, men ingen egentligen.
Nej.
Det var väldigt ensamt och det gjorde ju också att jag upplevde mig själv som annorlunda och konstig och jobbig. Nej, jag var någon sväng på BUP där med mina föräldrar när jag var 14 eller liknande och de hjälpte inte alls. Och sen när jag var 18, då kom jag till vårdcentralen som skrev ut antidepressiva. Det var det enda de gjorde. De frågade ingenting om vad jag har varit med om i mitt liv eller varför det kan vara så att jag mådde dåligt eller någon väg framåt. Utan det var antidepressiva, det var det som de erbjöd.
Hur kom du ur det? Eller hur jobbade du vidare med det?
Ja, det var ju ingen quick fix
Nej.
överhuvudtaget. Nej, utan jag har ju ett väldigt liksom intresse för den inre världen så att jag läser böcker, jag började gå kurser. Den första kursen jag gick som var lite mer holistisk så där, det var ju till shiatsu-terapeut. Och det är ju en fysisk arbetsterapi.
Ja.
Som jag fastnade inte till 100%, men det var ju superintressant hur allt hängde ihop och så här.
Ja, verkligen.
Ja, och sen var jag inne på näringslära för jag tänkte att jag skulle liksom hålla på med det. Och det är ju också hur allting hänger ihop. Ja, och sen kom jag ju då in på det här med att nej men, terapi, det skulle passa mig. Så jag gick humanoras utbildning som är 3 år, varav det första året är bara personlig utveckling. Det handlar bara om en själv. Och jag ska faktiskt erkänna det att innan jag började där så tänkte jag, men gud vad onödigt att gå det här året. Jag vill ju bara bli terapeut. Åh gud vad jag har fått äta upp det nu för att det där
Ja.
året är det bästa som har hänt mig.
Ja, jag skrattar igenkännande verkligen för att när jag gick på Gestaltakademin, det är ungefär likvärdigt som Humanovas, den där. Just den här liksom första momenten där vi ska, för du använder ju dig själv som verktyg i mötet med andra. Så då behöver ju du veta hur funkar det här verktyget då? Funkar jag som verktyg? Och då behöver du ju verkligen gå till botten med vem du är och vad du gör och hur du funkar och vad du har med dig och sådär. Tänk hur viktigt det är alltså.
Jag tror att min lärare brukar säga det, att man kan aldrig liksom guida någon längre än vad man själv har kommit. Och då handlar det ju inte om att man ska vara med om samma saker, men att man behöver förstå det här med känslor och behov och hur det känns att vara i en process och den här biten.
Verkligen. Och vad fint det där var. Du kan aldrig, vad sa du? Du kan aldrig guida någon längre än du själv har kommit.
Ja, precis.
Otroligt bra och insiktsfullt, verkligen.
Ja.
Mattias som är med i podden ibland, han har blivit en sån här stående gäst. Han brukar säga, vem vill du ha med dig på din resa om du ska bestiga Mount Everest? Vill du ha någon som har skrivit böcker om det och forskat på det, eller vill du ha någon med dig som faktiskt har varit där?
Just det, ja.
Och det är precis som du säger, det betyder ju inte att man måste ha gått igenom allting, men du behöver definitivt ändå någon på något plan ha varit där.
Ja, jag tror det är superviktigt.
Ja.
Och att man går i egen terapi också, superviktigt. Vi hade ju väldigt många timmar vi behövde göra själva.
Precis som jag sa där med Mount Everest och sådär, för att understryka att när du väljer terapeut så kanske du inte, om du själv då har ångestproblematik, så är det inte nödvändigt att din terapeut också har ångestproblematik. Det är inte det varken jag eller Caroline säger här nu.
Nej, absolut inte.
Nej, men om,
det handlar ju om hur man kan möta sin ångest.
Och, exakt. Tack. Du fick fram bättre ord än jag snurrade in. Jag tycker precis så. Hur kan du bemöta och vad, och hur blir en match mellan dig och terapeuten? Men det handlar ju också om det. Om det här med personkemin faktiskt. För igen, vi är ju våra verktyg. Funkar vårt verktyg till den klienten som kommer till en?
Precis.
Ja.
Det där är ju faktiskt, har de ju bevisat, att terapiformen är mindre viktig än kemin mellan terapeuten och klienten.
Ja. Det är så himla viktigt. Mitt ledord när jag träffar mina klienter är alltid människa först.
Ja. Och det där är ju liksom ett, som jag ser det, ett problem inom vården, för att de jobbar ju med diagnoser, och det är inte alltid fel. Det kan finnas jättebra saker med det, men problemet blir ju att de utgår från vilka rutor kan de bocka i som du passar i. Och jag har själv ett exempel på det som jag tycker blir jättefel. Just när det kommer till känslor och så. För att jag upplever att vi får inte lära oss någonting om känslor och behov. Varken av våra föräldrar, i skolan eller av vården. Och för 7-8 år sedan så fick jag en diagnos av vården. Som heter GAD. Och det står för generaliserat ångestsyndrom. Och det är då en sjukdom som innebär att man har en överdriven rädsla och oro för vardagliga händelser. Och att man har svårt att hantera dem. Och för att få den här diagnosen så ska man ha haft det flera dagar i veckan i minst ett halvår. Så det går ganska snabbt att komma fram till. Jag tror jag träffade psykiatern i kanske 15 minuter. Varpå han kunde bocka i de här rutorna och erbjuda mig antidepressiva. Och då trodde jag att GAD var en förklaring till hur jag mådde. Att det var en sårbarhet eller en defekt som gjorde att jag hade lättare till att känna oro och ångest än andra människor. Men idag så kallar jag det för bullshit. Jag har haft mycket oro och ångest i mitt liv, men jag har också haft många anledningar till att ha det. Och jag tänker att en känsla kan inte vara överdriven. Den är precis som den ska vara. Och det är det som är så otroligt viktigt, liksom att lyssna på den istället för att tro att den är fel. Eller att försöka tysta ner den med medicin. Så jag tänker att det är meningen att man ska känna oro om man går igenom saker som är oroande. Det är också meningen att man ska känna oro om man till exempel inte känner sig trygg, respekterad eller älskad eller någonting annat. Så att, ja, känslor, superviktigt. Det är information från våra behov. Så det är meningen att vi ska känna dem. Alltså de här jobbiga känslorna, det är meningen.
Mm. Det är så sant. Och känslor då? Vad kan vi mer berätta om känslor? Hur brukar du jobba med känslor när du träffar dina klienter?
Ja, känslor. Det första som jag tar upp är ju oftast det här med att det är information från våra behov.
Mm.
Och det verkar vara ganska nytt för många att tänka på det sättet. Att okej, jag känner det här för att det vill tala om någonting. Det är en budbärare åt behoven. Och bara att se det brukar förändra ganska mycket. För då ser man ju så här, okej, men om jag behöver det här, hur kan jag ge mig själv det? Och då hjälper man ju känslan och så kan den försvinna om man har lyssnat ordentligt. Men sen är det ju också, man kan titta på känslor och se vad har triggat den här känslan. Och då kommer vi in på triggerarbetet som jag tycker är jättespännande.
Ja.
Och där tycker jag också att det finns ofta en missuppfattning att det handlar om att bli av med sina triggers. Och det är inte alls så. När jag säger att bli fri från dina triggers, då handlar det ju mer om att förstå dem. Alltså förstå triggerna, att man kan använda sig av dem. Det är portaler till våra emotionella sår, till våra skyddande strategier, till våra behov. Och när vi kan se det så blir ju varje trigger en gåva.
Mm.
Ja.
Och även det, precis som du säger, en information.
Mm.
Som också hör ihop med behov, precis som du säger.
Ja.
Men hur kan en trigger se ut då?
Ja, alltså en trigger är, det är ju din upplevelse, din tolkning av något som händer inom dig eller utanför dig. Så det kan vara vad som helst egentligen. Men det är ju inte, om vi säger att någon höjer rösten åt dig och du blir triggad, då är det ju din tolkning av den här höjda rösten som är triggen. Så att det är ju inte den här personen som triggar dig, utan det är ju att du upplever det som obehagligt av någon anledning. Och det kan man ju titta vidare på, okej, vad beror det på? Och sen tänker jag också, jag brukar också titta på, okej, vad blir effekten av när du blir triggad? Vad gör du då? För du går in i en strategi för att slippa känna det här obehagliga. Och det leder till tankar om allt möjligt. Varför gick jag in i den här strategin? Eller han borde inte ha höjt rösten. Alltså det kan vara massa olika tankar. Och sen det här blir en nedåtgående spiral som kan fortsätta hur länge som helst. Och det slutar oftast med ångest eller liksom självförakt.
Mm.
För att vi liksom försöker bli av med den här känslan som vill tala om någonting.
Ja, precis.
Mm.
Hamnar ju jättemycket i skam och skuld i det där.
Absolut.
Att försöka förtränga det som faktiskt är jätteviktigt. Som du säger, information, det är portaler.
Ja.
Men visst är det lätt också att man, istället för att göra det här jobbet som du berättar om nu och som vi jobbar med. Visst är det så mycket lättare att sätta den här portalen, att stänga portalen och att sätta etikett på den som triggade en istället, att det är den som är problemet.
Ja, det är ju en av strategierna är ju att försöka motarbeta liksom vi har ju tre olika strategier. Den ena är ju att kapitulera, och då brukar det vara så att man blir självanklagande, att man funderar över okej, vad har jag gjort för att förtjäna och känna så här till exempel. Att man försöker bevisa varför den här känslan är sann.
Ja.
Och den andra strategin är ju då att man undviker, man undviker situationen eller känslan i huvud taget, man låtsas som att den inte är där. Och den tredje strategin är ju överkompensation. Och då handlar det om att motbevisa känslan. Att jag borde inte känna så här för att man kanske går ut och tittar på någonting skoj istället för att känna sorgen till exempel. Mm. Eller man blir arg på den här som har höjt rösten. Han borde inte höja rösten, fy fan.
Exakt.
Så det är de olika strategierna som vi går in i.
I vilken kategori skulle du vilja sätta, för vi människor, vi är väldigt duktiga på att inte känna, precis som du säger, att undvika. Och det handlar det väl väldigt mycket om maskering, just att maskera med kanske substanser eller något annat beroende, eller där kommer ju mycket av det in. Vilken kategori skulle du vilja sätta den?
Du menar att om man medicinerar,
ja,
det man känner?
Ja, man självmedicinerar eller sitter i timmar på sin mobil och bara scrollar, du vet, så mindless, eller när man följer och inte vill känna. Liksom.
Ja, så alltså det kan vara alla tre. Det beror ju på lite mer vad som sker inombords. För att liksom, det kan ju vara att man sitter där och scrollar samtidigt som man funderar på varför man är så värdelös.
Ja, precis.
Men det kan ju vara ett rent undvikande också, bara för att liksom slippa vara i kontakt med det överhuvudtaget.
Det är svårt med känslor.
Ja, det kan vara komplext, men samtidigt någonstans så är det också så självklart när man börjar titta på det utifrån vad för behov man har. Och man ser att, men herregud, det är väl inte konstigt att de här känslorna dyker upp när de här behoven liksom inte blir mätta.
Nej, precis. I våran utbildning då hade vi just det här problemet med att första året, alltså många av oss, jag inklusive, var sådär att när man väl börjar titta på sina behov, så när det väl kommer upp, det här med behoven, så blir det sen en frustration i det. Att, ja men nu har jag ju sett allt det här, jag ser allt det här där mina behov inte blir bemötta av andra men också av mig själv. Och därifrån, den språngbrädan, vill man ju direkt gå på lösning. Och sitta liksom i den där frustrationen att, ja men jag har inte lösningen just nu, men jag vet om det här. Och den känslan kommer jag ihåg att vi, många av oss och jag verkligen också, var nästan jobbigast. Att ha sett men inte än veta vad jag ska göra med den här informationen. Kan du känna igen det?
Absolut. Och jag tänker att det är därför man kallar det för process.
Precis.
Det är inte att man får reda på något och sen förändras allting, utan det finns ju jättemycket som påverkar det där. Alltså, och inte minst vad vi är vana med. Att det som vi är ovana med, det känns ju jätteskrämmande.
Precis.
Och sen också insikten om att man kanske har haft det på ett visst sätt under en längre tid. Det skapar ju sorg. Och det behöver man ju ta sig igenom också. Och tillåta sig att känna.
Ja, precis. Så himla viktigt. När vi pratar lite om emotionella sår och triggers och att jobba med sig själv på djupet. Och sen nämnde du det här med kärlek, självkärlek. Det vet jag ju många av mina klienter eller min erfarenhet säger, men det är nästan det svåraste av allt. Så då brukar vi titta på självacceptans först, att vi börjar där i den änden, att jag accepterar mig själv. Och det kan vara svårt nog för många.
Ja, Ja, acceptans är ju klurigt. Men liksom, vad är acceptans? Hur kommer man dit?
Ja, men just det här med självkärlek som sagt, om det är målet då, om man säger så.
Ja.
Hur jobbar du med dina klienter om för att komma dit då?
Mm. Ja, så jag tänker så här att det som vi kallar för dålig självkänsla drivs av inre konflikter. För egentligen är ju självkänsla och självkärlek, det går ju ihop, ingenting annat än ditt eget förhållningssätt till dig själv. Så att först och främst så tänker jag att vi behöver bli medvetna om att vi inte är en och samma person hela tiden. Att vi har massa olika roller som vi spelar i vårt liv. Och du kan säkert känna igen dig att du är på olika sätt i olika sammanhang. Du är en på jobbet, en med vänner och en med föräldrar och så vidare.
Mm.
Och alla de här rollerna och delarna som man går in i, de är ju en del av hela ens personlighet.
Mm.
Och de skapades när du var liten utifrån vad du var med om.
Mm.
Så ett exempel, om du till exempel är högkänslig och som liten ofta fick höra du borde inte tänka och känna så mycket, då skapade ju det känslor av att inte duga. Och eftersom att man har ett behov att bli accepterad för den man är, så kanske man kompenserade på något sätt, till exempel genom att prestera i skolan, för det var då du fick uppskattning. Så de här omständigheterna skapade en del som är känslig och oduglig och en del som är presterande och duktig. Och det som händer sen är ju att alla de här olika delarna som man består av, de triggas av olika saker, de skyddar sig på olika sätt, de vill olika saker, de behöver olika saker, och det är det som leder till de här inre konflikterna. Och jag tänker att så länge en del av dig själv är emot en annan del av dig själv, så är det ju omöjligt att älska sig själv på djupet. Så till exempel, om en del av dig behöver ordning och kontroll för att slippa känna oro, samtidigt som en annan del av dig längtar efter spänning och spontanitet för att slippa känna sig uttråkad, då blir det ju en konflikt mellan de här två delarna. Men båda behöver få sina behov mätta. Och det här kan upplevas lite olika beroende på vad som sker då. Det kan upplevas som att man blir ambivalent för att man hoppar mellan de här två olika delarna. Eller så kan det vara så att den ena delen är lite starkare än den andra och tar över, vilket får den andra delen att bli helt förbisedd.
Just det.
Eller så kan det vara så att de här delarna, de kanske inte tycker om varandra. Så de har ett inre krig där, vilket skapar självhat.
Mm.
Så det här jobbar jag jättemycket med när det kommer till självkärlek och självkänsla.
Mm. Med delarna.
Ja, med delarna och de inre konflikterna.
Mm. Ja. Vilket jättejobb.
Ja, men det är ett stort jobb, men det är så roligt. Och det ger sådana resultat när man får syn på de här delarna. Och man inser att okej, alla de här delarna vill mig väl. Alltså till och med de delarna man inte tycker om. De har kommit till av kärlek. För att skydda en mot någonting. Och när man slutar då försöka få bort vissa delar av sig själv. Man slutar hacka ner på vissa delar av sig själv. Då kommer självkärleken helt naturligt.
Ja. Jag sitter här och det är bara liksom... går massa känslor och hur har du det när du berättar om det här och pratar om det?
Men det känns som att jag skulle kunna bara prata hur länge som helst. Jag måste nästan stoppa mig själv lite.
Men det är det som är så härligt med podd. Du får prata hur mycket du vill tills liksom bara tiden tar slut.
Tills tiden är slut, ja.
Ja. Men jag tycker det är jättefint hur du förklarar det så tydligt också. Jag tror att många som funderar på att, som inte går hos en samtalsterapeut, men är liksom i de startgroparna eller funderingarna. Jag tror att du verkligen i och med just det här förklarar det väldigt begripligt. Jag vet, ja, men hur kan det se ut då? Hur jobbar jag? Allt, hur ser mina klienter resultat? Just det här med självkärlek och inre delarna och våra roller. Och jag tycker du beskriver det väldigt, väldigt tydligt.
Ja, men tack, jag hoppas det. Mm. För det är ju inte helt lätt att veta när man ska välja terapeut.
Nej.
Ens vad man gör där i terapirummet.
Nej, eller hur?
Ja, så jag hoppas att det här ger en liten bild av vad man kan förvänta sig om man kommer till mig.
Ja, verkligen. Ja, men vad fint, Caroline. Nu har vi ju pratat om en hel del och du har berättat hur du jobbar och dina teorier som ligger bakom. Och vi har pratat mycket om triggers och känslor och utmaningarna med det. Och du har beskrivit verkligen så bra de här sakerna. Så vad skulle du säga är dina bästa liksom, egenskaper som har tagit dig dit du är idag?
Tre stycken.
Mm.
Alltså det första som kommer till mig. Eller det är två saker. Så de hookar i varandra. Så jag tänker, dels är det min kreativitet. Mm. Jag älskar den. Den får mig att, du vet, känna mig helt bubblig och levande.
Mm.
Och sen är det min driv, alltså mitt driv, det som tar mig framåt hela tiden. Det känns, jag känner det hela tiden att jag vill framåt. Och det är liksom tillsammans med kreativiteten så blir jag är en doer. Det här vill komma ut, jag vill skapa och jag vill bidra. Och det känns så meningsfullt.
Mm.
Jag har alltid känt väldigt mycket liksom tillit och hopp.
Mm.
Jag mådde ju väldigt dåligt när jag var liten och så, men redan då så visste jag att det fanns något annat. Så jag har aldrig liksom tänkt att jag ska ge upp eller någonting åt det hållet, utan jag kämpar framåt.
Åh, mm. Oh, fint. Kreativitet, driv och hopp. Och det måste jag säga, de tre, de syns verkligen på dig. På ditt content och på det du gör. Och det resonerar väl i mig utifrån den bild jag har fått av dig också med det du gör.
Ja, men vad härligt.
Mm, jättefint. Ja. Fin och god känsla får jag av det.
Tack.
Mm. Och du har ju retreats och kurser och hur brukar du mer bygga upp det? Eller har jag missuppfattat det där nu?
Nej, vi har haft några retreats, jag och min kollega Annie.
Mm.
Vi har haft, och det kommer komma också, vi har bara inte satt ett datum än och vi har svårt för ihop våra almanackor. Mm. Men det ena är ju mental spa-dag som har varit väldigt uppskattat.
Mm,
så det är bara en dag. Mm. Men det är verkligen en boost för det inre. Och sen har vi också haft Lär känna ditt inre barn. Den är lite mer djupgående och vi har haft den över 2 dagar.
Okay.
Men också jättefin workshop eller retreat, vad man kallar det. Och sen håller jag just nu på och skapar en onlinekurs som heter Älska dig själv på djupet. Där jag går in mycket på det som jag har pratat om idag. Inre konflikter och hur man kan älska sig själv.
Åh, det låter toppen.
Mm.
Allt det här i objektsbeskrivningen under avsnittet så kommer det finnas länkar till hur ni når Caroline på Instagram. Och du har en hemsida också.
Mm. Den heter syntes-samtal.
Ja, så vi lägger ut det också. Och följ jättegärna Caroline på hennes fina Instagram. Där får ni ju också mera uppdaterat material och sådär. Så har jag förstått det i alla fall.
Mm, ja, det är där jag är mest aktiv.
Ja, precis. Det var ju så vi började prata också på Instagram.
Ja.
Lyssnarna, de tycker så här nu. Ja, vi vet. Vi vet att det är där du hittar alla dina gäster.
Ja, men det är ju ett jättebra forum för att hitta inspiration och...
Ja, det är det. Det känns som ett kollegialt nätverk. Dels mellan andra som jobbar med människor, men dels också människor som behöver stöd och hjälp och inspiration och motivation. Och också känna liksom att här är vi alla en gemenskap där vi hjälper och stöttar varandra och vi finns här. Liksom. Du är inte ensam.
Verkligen.
Jag älskar verkligen Instagram för att Instagram möjliggör det. Till skillnad mot liksom andra forum som kanske är lite mera, ja, annorlunda. Om man säger ja. Så har jag inte sagt något.
Nej, jag har inte vågat ge mig på så många andra forum. Så jag håller mig kvar på Instagram.
Ja, du vet den här klassiska swipa upp. Och sen, så, och sen inser man att, åh herregud, nu har jag fastnat i den här doomscrolling.
Ja, precis.
Tänk vad vi påverkade av våran miljö, hur vi lever.
Ja, det är därför det är viktigt att välja vad man vill ta in.
Ja.
Följer det som ger en någonting. Ja. Och inte bara tar. Mm.
Ja, du har helt rätt. Och för att kunna göra det måste vi, eller... Ja, om du vill börja välja så behöver du först bli medveten, alltså få medvetande. Nu blir jag hjärntrött. Du behöver medvetande göra vad du kan välja på och från vilken plattform du går ifrån. Vad är din startplatta just nu? För det är svårt att börja välja om du inte vet alternativen eller var du utgår från. Så.
Det finns säkert jättebra content på alla forum, men just att man ändå kanske gör ett medvetet val, vilka man väljer att följa och vad man tar in.
Ja, men precis. Och några sista ord då till lyssnarna, för nu har de ju lyssnat på dig, vad skulle du vilja skicka med dem?
Oj, det är jättemycket jag vill skicka med, men lyssna på era känslor, de är fantastiska, de är budbärare åt era behov. Och var på din egen sida.
Det gillar jag. Ja. Det tycker jag var väldigt bra. För att det finns ju. Jag brukar säga så här. I have my back. Och det låter så bra på engelska. Men det finns liksom ingen bra motsvarighet på svenska. Så jag tyckte det där lät väldigt. Det var en bra alternativ till det. Att vara på din egen sida. Det var väldigt bra sagt.
Tack.
All right, då sa Caroline, jag ska försöka inte hamna i den klassiska tamburkoman. Jag ska verkligen släppa dig, men stort tack för att du var med i podden. Det var jättespännande och jätteintressant och jättetrevligt.
Ja, tack snälla du. Vi hörs. Ja,
vi hörs. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då!
Och det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Stort tack Caroline för att du delade med dig. Och tack till dig som lyssnar. Glöm inte att dela det här avsnittet. För det är genom att du delar avsnittet som podden växer och kan nå ut till fler. Och då kan ju fler få ta del av innehållet. Och följ podden på Poddterapeuten på Instagram. Där får du alla nyheter gällande podden och poddens gäster, men också en hel del annat om mental hälsa och välbefinnande. Nu kommer reklam för podden. Det som är bra är ju att du kan lyssna på den här podden i din favoritspelare. Och du kan ju välja, du har säkert hittat din plats där du brukar lyssna. Och nu finns det en helt ny möjlighet för dig att stötta podden via Spotifys egna sida. Jag länkar här i objektsbeskrivningen. Och du kan alltså prenumerera på podden för 29 kronor i månaden. Och på så sätt så stöttar du podden och kan också hjälpa den att växa ytterligare. Ja, så kika gärna in på det här på länken här nedan. Och nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt. Vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!